Men jag tänkte, det var ironiskt, igår kväll när jag låg hemma och tänkte att okej, idag ska jag komma på bandning och prata om till exempel då fettfobi, fettförakt, internaliserad fettfobi, internaliserad transfobi, och vet du, jag är här som en sån här fancy aktivist här uppe på min höga häst, och så ligger jag där hemma i sängen och funderar att herregud, borde jag avanmäla allt, för jag har så otroligt krossande dysfori att jag inte orkar finnas i min kropp. Och så tänkte jag, det är just det kanske där som det, den där lärdomen har kommit, att man kan komma över det här och att det kanske är tillfälligt, att det, jag menar, det är sånt som vi säkert alla nästan går och bär på, eftersom vi har både könsnormer och då utseende normer, och de har att göra med varandra. Alla bär inte på dysfori, men säkert de flesta människor bär på någon sorts internaliserat förakt mot sig själv eller såna kroppsdelar eller såna liksom saker man representerar eller har.
När Panda Eriksson beskriver sig själv blir det med ord som människorättsaktivist, finlandssvensk och icke-binär transperson, som just nu studerar till sexualrådgivare och sjukskötare.
Jag har en helt gräsligt överutvecklad moralkompass, och jag kan inte låta bli att säga emot om jag tycker att någonting är fel, att någon blir behandlad orättvist eller att någonting är så som det inte ska. Jag blir hispig och jag måste liksom involvera mig, så det är därför jag säkert syltar in mig i diverse tredje sektorns föreningar och så här.
Du har varit den person som har varit svårast att få tag på. Då har jag försökt få tag på all världens världskändisar. De är nog mera online, men du jobbar hela tiden, studerar hela tiden. Mm. Varifrån får du energi?
Människor. Det är det här, alltså jag har aldrig träffat en människa som är så extrovert som jag. Det är helt otroligt, alltså alla mina kompisar, som, till och med de som har tänkt att de är jätteextroverter, så har konstaterat att de är nog väldigt introverta i förhållande till mig. Det är klart att det finns inte en sån här dikotomi på riktigt. Det handlar ju om tendenser, men alltså jag behöver väldigt lite sån här, ska vi säga, egen tid. Jag blir olycklig. Om jag inte har någonting att göra så mår jag psykiskt dåligt. Långa helger är jättejobbiga för mig, för jag måste hela tiden hitta på att vad ska vi nu göra? Vi måste göra någonting. Och det är klart att det kanske har att göra med det här med den här generationen. Men jag fyller 30 nästa vecka. Jag är nu inte kanske så ung mer, men jag har ändå hört till den som kanske har växt upp med någon sorts spelkonsol eller smartphone i handen. Och jag känner att det kanske är en dålig sak att jag aldrig har behövt ha tråkigt. Men å andra sidan, alltså jag märker hur det påverkar mig helt fysiskt. Jag börjar må jättedåligt, jag blir stressad, jag får ångest. Det är klart att jag vill vila och jag trivs, för såklart jag också behöver vila. Men att den där mängden är så mycket mindre än mina kompisar till exempel. Det är ganska tur att man har en ganska bred kompiskrets, vet du, så att så här alla får ladda batterierna från Panda med jämna mellanrum.
Okej. Nå, extrovert. Men sen fråga. Jag skulle beskriva dig som icke-binär person. Men du sa icke-binär transperson. Är det viktigt att det kommer trans med?
Nå, för mig är det nog viktigt, ja, att alla icke-binära känner kanske inte att de hör till det här transprefixet. Men för mig är det handlar om det här med community och gemenskap. Att jag känner ganska starkt att jag hör hemma där. Jag tycker inte att det är okej att vi pratar om trans bara som binära personer, att det är transkvinnor och transmän, utan jag tycker helt klart att trans hänvisar till det att du är av annan åsikt än den här barnmorskan som först såg dig när du föddes och sa att okej, det är en tjej eller okej, det är en kille. Att så här, om vi tänker brett, så trans betyder då att du är av annan åsikt än det här och du liksom definierades till någonting och växte upp till någonting annat. Då är du trans, och jag, i och med det så identifierar jag mig starkt vid det.
Och icke-binär är ju helt enkelt bara att du vill identifiera dig antingen som man eller kvinna, eller ens liksom kanske i relation till de här två.
No, det kan användas en sån paraplyterm för allt som inte är män eller kvinnor. Eller så kan det inte, jag menar, man pratar också om ett sånt liksom tredje kön. Men jag tycker det är ganska begränsat. Jag menar, jag tycker inte om tanken på att det enda vi kan erbjuda är att göra så här en extra kategori, att det finns MF och 0. Det känns inte helt kiva. Och jag tror inte överhuvudtaget, jag menar, jag är cellbiolog till bakgrunden. Mitt liv har definierats av forskning och vetenskap. Jag är ett otroligt icke-konstnär liksom människa. Jag är en liksom vetenskapsperson helt enkelt. Och ju mer folk försöker beskriva åt mig hur till exempel kön fungerar anatomiskt eller hur könsutvecklingen ser ut. Alltså jag blir helt hispig. Man blir helt sådär att vännen lilla, det finns inte en sån här sak som en klar svartvit linje i naturen. I någonting. Men det är ju en kategorisering som människor har hittat på. Det är klart att det finns tendenser av det. Jag försöker inte sudda ut dem. Men att det, liksom, det finns inte någon sån här absolut som så här.
Men vet du, när jag var liten på 1800-talet så inte lärde vi oss sånt. Utan det var liksom nog jätte sådär att det är man eller kvinna. Det fanns ingenting annat.
Vet du, när jag var liten på riktigt början av 1990-talet så inte pratades det om det på lilla Kimitöön.
Okej, men du håller på att förändra saker och ting för att du har också rest runt och pratat inför ungdomar väldigt mycket om det här.
Mm. Jag försöker mitt bästa, ja. För att jag vill inte att någon annan, jag menar för mig gick det väldigt många och väldigt jobbiga år som riktigt dramatiskt dålig hälsa och ångest och liksom psykologisk stress för att jag helt enkelt inte hade ord för det här. Jag menar, det som vi tänker på som trans på finlandssvenska så är det, vet du, när mamma, pappa, barn far till Lanzarote på lite lomma på sportlovet och så är det någon sån här, vet du, krog där nära liksom stranden, någon bar och så är det någon sån här dragshow och så är det liksom det. Alltså jag kommer ihåg när jag själv var liten, vet du, vi har åkt till Thailand eller vi har åkt till Lanzarote och det har funnits någon sån här dragshow och det har varit en grej och så här panda 6 år har varit det helt så här, oh my god, vi måste titta på de här, vet du, männen i klänning, det är liksom wow. Men inte, jag menar, jag är inte en man och inte har jag desto större behov av att klä mig i klänning heller, så inte tittar jag mig själv i det där. Det är kanske annat nu, men vet du, då fanns det inte en sån sak som icke-binär och när det inte fanns ord så var det helt omöjligt att bemöta sig själv heller.
Nu jag börjar komma ihåg nu äckliga saker. Vet du att förut var det ju faktiskt så att trans var en man med kjol.
Ja.
Men det har nog hänt väldigt mycket.
Mm, det har det.
Nå, vad ska jag säga? Jag vet ju inte, men alltså utifrån sett.
Mm.
Ja. Nå, men vi måste börja gå. Nu får vi till barndomen. Barndomen. Om vi börjar med det där utifrån, så minns du en sån här sak att när du första gången har sett dig själv som barn?
Jag minns att jag har nog varit väldigt medveten om mig själv och liksom på det sättet medveten om min kropp och hur den ser ut och hur den kanske skiljer sig från andra. Det är ju det kanske man gör som barn, att man har sin kropp och så, eller sin leksak eller sin, vad man nu har, och sen så säger man att vad har du då liksom. Det är ju systemet så som det funkar. Och jag har haft, som barn hade jag nog redan ganska sådana här ångesttendenser. Helt i och med det att jag var mycket längre än de flesta andra på min klass. Att jag hade en ganska sen snabb utveckling och det var ganska kämpigt att både liksom, nu säger jag både tjejer och killar, man vet inte vad det finns för andra kön. Men då som jag tänkte på klassen att både tjejer och killarna var kortare än jag var. Och då var man så att, herregud, vad är jag för amazon här? Att vet du, man ska göra allt för att smälta in och vara så liksom.
I synnerhet i Kimita, alltså på små orter.
Ja, så är det, ja.
Ja, så du började känna då att du inte var som alla andra?
Mm.
Redan i skolan, lågstadiet?
Ja, enkelt. Jag hade nog inga ord för, alltså inte, jag förknippade inte på något sätt med könsdysfori eller så här, utan det var en blandning av överhuvudtaget den här 90-talets supermodell-crazen där småflickorna läste vi liksom. Jag pratade nu om småflickor för jag trodde att jag hörde till den gruppen liksom, vi läste, vet du, Frida och vi läste Cosmopolitan och vet du, sånt hänt som man hade fått tag på från någon stora syster eller något sånt hänt och så var det just sån här modeinslag där supermodellerna går och de är alla, vet du, storlek 34-36. När man var ju barn inte visste man ju vad storlek betydde, men man insåg ju ganska snabbt att det här är ju kanske inte så som min mamma ser ut eller som min kompis mamma ser ut eller så som vi ser ut när vi går ut i butiken i Dalsbruk. Att nu är ju något liksom på gång. Och en sån här, alltså det är nog ett av de största, alltså vi pratar så här om pandemier och epidemiskt språk här nu i den här coronatiden här, eller postcoronatiden snart hoppas vi. Så det är nog en av de största epidemierna som finns kanske. tänker jag, i den här tidsåldern är det här med hur unga kvinnor och sådana som antas vara kvinnor eller flickor lider av fettförakt. Oftast också andra än kvinnor. Att det här med att man helt från att man var riktigt liten börjar jämföra sig själv, att hej, hur mycket väger du då? Och skolsjuksköteren säger att hej, att din växtkurva är här nu lite ovanför vad den kanske borde vara. Och då är man sådär, Jesus Christ superstar, jag är, vet du, 8 år gammal, låt mig nu för helskotta äta kaka om jag vill liksom. Att,
När du berättade det där så känner jag den där skräcken från 40 år tillbaks. Att en gång i året så skulle man gå till skolsystern och vägas. Och sen efteråt så frågar ju alla i klassen att vad vägde du? Och jag minns att min kompis vägde alltid 2 kilo mindre. Och jag minns den där skammen och skräcken. Det är också så där att när man är barn, när man är så formativ och så känslig. Det kan vara en liten blick, att det behöver inte ens vara att någon säger att nu är du för tjock. Eller, utan det kan vara ganska små saker. Men för min del så ledde det här sen till extrema ätstörningar, men hur påverkade det dig?
Jag hade nog samma system, att det börjar med helt sån här, jag menar, det är jättehemskt, jag brukar säga att det är ganska viktigt att förstå att jag inte skyller till exempel på min mamma eller på någon annans mamma i det här skedet, men det som mammorna höll på med i allmänhet, som man hörde hemma hos sina kompisar och hemma hos sig själv, var ju det här med att, vet du hur många Weight Watchers poängen? Jag har lärt mig, det var en av de första sakerna jag minns från min barndom, att jag minns att en avokado är 6 Weight Watchers poäng. Och du har runt 18 eller 20 per dag, och äter du den jävla avokadon så är det liksom varit och farit, som vi skulle säga på Chimitoön. Och då är jag sådär att det är inte okej. Okay. Det är inte okej, okay, och det är liksom, ja. No, jag slutade ju äta först, och vi hade helt sån här, alltså helt absurda sån här liksom tävlingar bland kompisar, att vet du vem åt minst på skollunchen, att vitsi, jag åt bara en tomat från salladen och jag åt bara ett salladsblad, så jag vann nu liksom, och sen när det hjälpte till någonting förstås, så blev jag bulimisk och alltså spydde flera år av mitt liv helt systematiskt, och sen hade vi också liksom det, till en viss del med några kompisar, så här, var det här också en sorts gemenskap, att man till och med gjorde det tillsammans.
Ja. Får jag fråga, hur har du det med maten idag?
Nej, alltså jag tror ju inte på det att en ätstörning någonsin går bort. Att jag har varit så tillvida, alltså symptomfri flera herrans år, säkert 10 år nu. Men jag tror att de där tankemönsterna nog sitter i, att nu känns det alltid fortfarande laddat. Så här, i efterhand är det ju väldigt lätt att dra sträck tillbaks kanske till den här liksom transupplevelsen nu, det att okej, okay, att puberteten börjar och dina bröst börjar växa och din kropp börjar förändra sig åt håll som man inte kanske vill. Och min reaktion var ju att herregud, jag måste banta bort dem liksom. Och jag visste inte egentligen vad jag ville, att ville jag ha, var jag avundsjuk på dem som hade, vet du, stora bröst, att ville jag vara så här hyperfeminin eller ville jag bara ha dem bort helt och hållet. Det bara visste jag att det som jag hade fast i mig var bara jobbigt och hemskt och äckligt. Och då hade jag ju som sagt ingen kontakt med den här liksom transterminologin, så jag fattade inte att det kunde bero på det. Och alltså det gick ju till det sen förstås, att alltså, det blev ju som ett sätt att kontrollera hela det här systemet, att man liksom mådde så dåligt, så det kunde man i alla fall räkna att vad man åt och så här. Och just den här gången, jag kommer ihåg att jag har liksom, vet du, stig upp mitt i natten för jag har mått jättedåligt, och sen är jag bara svimma. Eller sen att jag har svimma i skolan liksom, och sådana här saker. Och i något skede började jag inse att okej, att det här är, det handlar ju om riktigt, alltså somatisk sjukdom. Att nu går det snart jättedåligt. Och på samma gång att man känner en sån helt absurd stolthet över det, vet du. Att yes, nu har jag kommit in i den här fasen. Att jag liksom, alltså det är ju helt hemskt. Det är helt hemskt.
Jag kommer ihåg att jag tyckte så att mina vänner som fick mens, att de var äckliga. Och sen hade jag bestämt att jag får inte få mens. Och så lyckades jag skjuta upp det tills jag var någon 14. Jag var jättestolt över det. Att allt det där kroppsliga var så äckligt. Men hur kom du sen fram till att det hade med, vad var det för ord du använde, den här transupplevelsen att göra?
No, det tog nog väldigt länge. jag hade en ganska sån lång process där jag, jag har inte ens, alltså jag har inte fattat det, men jag har så här följt med i efterhand. Jag läste igenom min dagbok från gymnasietider, att alltså jag var 15 när jag flyttade till Åbo. och flyttade ensam och fick själv börja bestämma vad jag åt och så här. Och det faktiskt underlättade kanske lite på saken nog, att jag kände att jag hade så här mer kontroll över resten av livet, så, och jag släpp undan kanske då den här den kanske omgivning som jag inte mådde bra i. Så det hjälpte mig nog väldigt mycket. Men på samma gång sen, jag menar, jag hade absolut inga verktyg att jobba med de här frågorna. Och sen min dagbok är fylld med sådana frågeställningar. Jag är sådär att, borde jag köpa en ny locktång, vet du? Om jag lockar hår eller, jag vet du, färgar ögonbrynen. Om jag liksom, vet du, perform femaleness bättre. Att jag är en misslyckad kvinna helt enkelt. Att om jag bara skulle lyckas med det här lite bättre, så då skulle det vara okej. Och jag fick ändå inte liksom tag i det. Det fanns inte ord för det, så det fanns ingen möjlighet att få tag i det, för att jag var fortfarande säker på att jag inte är en man i klänning. Och så hade jag en kompis till mig då som sen anmälde ganska så här plötsligt från min synpunkt då att han är trans och han söker sig till den här könskorrigeringsprocessen. Och då tänkte jag att det här kanske borde ha ringt några klockor, men det ringde inte.
Det gjorde inte det.
Nej, jag har bara varit sådär, jo, good for you. Liksom, jag stöder dig här på sidan om. Jättebra, vitsi, vad viktigt att du får vara dig själv. Ge mänskliga rättigheter att få vara sig själv. Och sen sitter jag där hemma och funderar varför jag mår så dåligt. Och sen har jag sagt sådana saker som att, vet du, att jag har nu en sån här, jag är lite så abnormal, bara en sån manlig hjärna här i min kvinnokropp. Vilket är det mest liksom klyschiga så här tanken på vad trans är. Jag menar, det handlar ju inte om att jag är född i fel kropp eller att fel det ena och fel det andra. Det är ju min kropp. Det är ju inte jag som könar den kanske. Utan det är ju då samhället så där som könar vissa drag. Och det kändes som en så här ganska, så här i efterhand så tänker jag att det är en ganska så här icke-feministisk synbild på det hela också, att man får en sån känsla av att jag är inte så där som alla andra tjejer, att det var en sån stolthet för mig också att jag är så här, vet du, kompis med killarna, jag är den här som blir bästa kompis med när mina tjejkompisar börjar dejta, så jag blir helt, vet du, bros med deras liksom pojkvänner, och de var alltid så här, vitsi, Panda är nog så cool och Panda är nog den bästa av alla dina kompisar, och då vet jag, det är bara för att jag är så liksom, och då är jag inte ens särskilt maskulin av mig. Det har ju som sagt pågått sen jag var hur liten som helst, det här med att jag har sagt att det inte känns, jag känner mig inte, jag har såhär rent av dissociativa upplevelser när det kommer till mig själv, att jag liksom, jag vet, den här kroppen är helt på något sätt jättefrämmande, och jag har liksom, jag kommer ihåg när jag har tagit mina första tatueringar, så har jag liksom beskrivit att det här är en sån sak som ankrar mig i min egen kropp, att det är ett sätt för mig att liksom som hundar kissi på vissa liksom lyktstolpar, så det är så att det här är min kropp, nu har jag satt färg på den och så här stämplat den, att det här, den här köttsäcken här hör till mig.
Och, hey, det där är så bra bild, för nu förstår jag att du hade gjort den biten till din.
Ja. Ja. Och det var kanske då sen 2012 som jag vet inte riktigt vad som hände egentligen, alltså jag hade funderat säkert på någon sorts sån här icke-medveten nivå på saken, och jag bodde då i Åbo på Fredsgatan, och där finns det den här, en sån här privat läkarstation där på vägen från mitt förra hem till centrum, och jag på väg gående då, och så plötsligt liksom hittade jag mig själv där i den där läkarcentralens väntrum, och då har jag liksom sagt åt receptionisten att jag vet inte riktigt vad jag gör, men jag tror att jag behöver en remiss till specialvård till den här könspolin. Och så då, det fungerar ju så i Finland alltså, att för om du är trans och du vill ha medicinsk vård för det, så behöver du då en remiss till specialläkare enligt helt lagstiftningen, eller den här hoitoasetus, det heter, vad heter det på svenska, vård... No, vad det nu heter, den här liksom social- och hälsovårdsministeriets hoitoasetus. Ja, det är alltså centraliserat då i två specialkliniker i Finland, vilket innebär att du behöver hämta en remiss från då en allmän läkare eller skolläkare eller vem som helst läkare. Och så gick jag då dit, och den här läkaren tog emot mig, och så sa jag då att jag tror inte att jag är en kvinna, och hans reaktion, alltså han blev så till sig, den där stackars herremannen, att jag tror att han föll tillbaks på en sån här, vad gör man för så här grundundersökningar på människor när de är sjuka, att han tog fram ett sån här otoskop liksom och började titta mig i öronen och jag är sådär att
Men alltså, ursäkta, han jobbar inte med det här då, utan han var en allmänläkare.
Jo, alltså, du måste först få det av en allmänläkare. Ja.
Nej,
han blev så till sig och så att det finns inte någon sån liten grön gubbe som sitter i öra på mig och skriker, utan det här är nog helt liksom, det är nog bara att skriva den där remissen. Men han skrev den sen och vad heter det, och så får jag dit och inte visste jag riktigt själv heller ännu. Alltså det här när monsukupuolinen kom som ord till Finland, så då, det var ju en sån aha-upplevelse kanske i något skede, jag vet inte, den tog fäste ganska långsamt, den här aha-upplevelsen, jag vet inte om man kan kalla det en aha-upplevelse. Men i något skede så började jag inse att okej, att det kanske är onödigt för mig att söka så här färdiga ord, utan istället började fundera på att vad är det som stör mig, vilka sådana, hur känner jag att jag behöver bli bemött för att bli bemött som mig själv.
Du skrattar nu när du berättar om det här, men hur kändes det för dig när han vet så lite att han började titta dig i öra?
Nå, helt absurt förstås, jag menar. Men det var ju någonting som man hade blivit förvarnad för kanske också, när man hade snackat om just den här kompisen och visste nu så här lite ditåt att okej, att det här är en sån sak som allmänheten inte förstår. Och jag hade alltså printat med mig nog helt... Nej, jag hade i telefonen hade jag sen då liksom att jag kunde öppna. Att jag visste ändå varifrån jag skulle söka. Ja, för att se, ja, först gick jag dit helt sådär, what am I doing? Men sen så visste jag att det fanns liksom sån här remiss, sån här instruktioner på nätet som min kompis då hade pratat om. Så sen kunde jag visa att här är adressen och det här är hit som du sen ska skicka det då. Att det klickade nog ändå på något sätt sen när jag sa det liksom första gången så här rakt ut, att jag tror inte att jag är en kvinna.
Och när var det första gången du sa det?
Det var 2012, ja.
Och hur kändes det att säga de orden?
Något helt livsfarligt.
Ja.
Jag insåg ju att nu sätter jag ju mig själv. Alltså, man kan ju inte säga medvetet, för det är ju inte ett medvetet val på något sätt i världen. Att det var ju ett val mellan att sluta må dåligt eller liksom, vet du, dö. Man kunde ju inte, det fanns inte alternativ. Men jag insåg ju ändå att nu sätter jag mig själv utanför samhället. På ett sätt att det är lättare för mig som transmaskulin, alltså som en person som blivit definierad som kvinna vid födseln och som så att säga går åt ett maskulint håll, om vi tänker på det så här stereotypiskt. Att om jag blir till exempel, om folk tittar på mig på gatan, så tänker de kanske att okej, att det är nu en kanske lesbisk kvinna, eller vet du vad de tänkte, maskulin kvinna, eller att det är en kvinna som bara är jätte på något sätt ful och vet du, uttrycker sig icke-kvinnligt och liksom oattraktiv och hårig eller något sånt här, vet du. Men det är inte på samma sätt som det att om det är liksom en trans-tjej blir klockad på gatan och de liksom tänker att okej, att nu vet du, de känner igen att det här är nu en trans-tjej, att då handlar det ju ofta om helt liksom konkret våld och misshandel och sexuellt våld. Jag menar, just när man hör sånt här, vet du, folk är så här att ja, det här är nu en trendig grej som alla kidsen bara hoppar på. Och då är man så här, förstår du, det här handlar ju om liv och död. Det här är inte någonting som vi gör på skoj. Att skulle folk få välja så tror jag inte att de skulle utsätta sig för det här. Liksom, what the fuck?
Har du någon varit bitter eller avundsjuk på alla som det här liksom är bara en lätt grej? Att de inte ens behöver tänka på det?
Ja, men... det är jättesvårt att, jag menar... Jag är inte bitter på det att människor är cis. Att de inte är trans, att de är cis-personer. Jag är bitter på cis-personer som inte ens efter att man pratar om saken verkar tillkännage att de har ett privilegium. Att de inte ser att det finns en sån här daglig, konstant fight bakom det här med att vi går ut och är oss själva trots att det regnar skit från alla håll. Och de, vet du, man hör ofta sånt, men det är inte så illa här och här har vi det här. Och oikeusvalti och världens mest jämställda land. Det är ju inte sant. Det är inte sant. Jag menar, kvinnor i Finland har jätteilla statistik på hurdant våld de måste bemöta. Och överhuvudtaget hat och hatrelaterade brott är jättehöga och de undersöks inte, absolut inte tillräckligt. Att jag menar, det finns sittande riksdagsledamöter som har kallat mig för transa och skällt ut mig på Twitter eller något sånt hänt liksom. Så jag hör jätteofta, speciellt och kanske av oroade släktingar, att måste du vara så öppen med allting? Och så, men det finns inte något val för mig. Att inte känna jag att, jag menar, det är samma sak som det här att man säger att, alltså, att tjejer att okej, men gå inte ut med en klänning som är jättekort för att liksom, då kan du bli våldtagen. Och då, är det bättre då att, ja, liksom att den personen slipper undan det, men att någon annan som har kortare kjol istället blir våldtagen? Inte vill jag att jag ska vara säker och alla andra ska lida, utan jag vill att ingen av oss ska behöva lida. Så för mig har det inte varit ett alternativ helt enkelt att liksom försöka gömma det heller. Inte vet jag om jag saknar någon sån självbevarelsedrift som jag borde kanske ha som aktivist, men det hör ihop igen med den här moralkompassen, att inte känner att jag kan göra så.
Det var viktigt det där vad du sa. Och en av det som jag tycker är mest tragiskt att vara människa, att man aldrig kan veta hur det är att vara i någon annans kropp eller skor. Så vad skulle du vilja att alla som definierar sig som cis, att vi skulle veta på riktigt, alltså på riktigt veta?
Någon cis-personer skulle kunna tillkännage sitt eget privilegium. Det är helt enkelt att det är inte en tävling att vem som måste ha mest skit. Det är klart att det finns många olika faktorer som gör att man kan ha bättre eller sämre ställning i samhället. Och kön är bara en av dem, och tillhör en könsminoritet är också bara en av dem. Det finns rika, privilegierade transmänniskor. Det finns fattiga cis-personer som alltså, vet du, det är inte så här. Men om man bara ser på det här med att tillhöra eller inte tillhöra en könsminoritet, så det är en ganska stor grej. Det är en sån sak som just definierar oss, att det är det första som folk kanske tänker på. Om du tänker på mig också, så det är klart att det definierar mig eftersom jag gör aktivism om det, men det är ju inte den jag är. Det är ju inte.
Men det är något med det där, fast jag inte annars ser mig som en neandertalare jättemycket. Så att jag vill alltid kategorisera nog i olika fack. Varför vill jag det? Och vad är det för skillnad?
Det vill du för att du är människa. Jag menar, det vill alla. Alla vill kategorisera. Det går ju tillbaka till sån här grundläggande överlevnadsmekanismer. Att det här är såna bär som går att äta, och det här är en sån växt som inte går att äta.
Ja, men det är ändå ganska svartvitt. Att med kön behöver det ju inte vara. Så varför vill jag ändå tänka man eller kvinna?
No, det är den där tendensen. Det som är viktigt är ju inte den här första impulsen. Alla har vi första impulser, och det är sånt som kommer automatiskt när vi går på gatan, och så kommer det någon emot och man är sådär att herregud, den här människan har många, vad det nu är, många tatueringar, att säkert liksom.
Det är nog en brottsling.
Säkert brottsling eller minst hepatit av någon sort. Eller. Och det är sånt som, jag menar, jag har såna. Det är klart att jag också könar automatiskt. Alla gör sånt. Det som är viktigt är kanske den här andra impulsen som kommer, att gör du någonting åt det, att är du sen så här, du är nog en kvinna, du är en kvinna, du är en kvinna, medan den andra är sådär att nej, det är jag faktiskt inte. Jag menar, du kan inte göra någonting åt dina reaktioner. Det är helt totalt onödigt att försöka slåss mot dig själv, du blir bara trött och det går inte. Så kanske det här med att man försöker sätta mer värde just på den här andra impulsen som kommer. Man är ju så självkritisk, och speciellt som transperson när du är van att stå och stirra på dig själv och bara vet du hata och villa kanske få något annat till stånd. Jag menar, alla har inte så. Du kan vara trans utan dysfori, liksom fysisk en känsla av dysfori. Men många har nog också så att de är väldigt, väldigt medvetna om vilka drag är sådana som könar. Och det finns också forskning på det, att till exempel då liksom kropps- eller ansiktsbehåring är kanske en sån sak som automatiskt könar starkare. Att när vi träffar en ny människa, så vart söker sig vår blick till exempel?
Men jag tänker dysfori, så när man pratar om kroppsdysfori, så det är ju oftast att det man ser är ju inte sant. Man har fel uppfattning om sin kropp. Men när man pratar om det i transsammanhang, så då har det just då med de här könade attributen att göra.
Ofta. Det är nog det i könssammanhang. Det är förstås, det är klart att det är svårt ibland att se skillnad på var liksom den här transrelaterade dysforin tar slut och var en sån här allmän liksom dysmorfi eller liksom så här svårigheter just med att se sin kropp rätt och svårigheter med att överhuvudtaget uppskatta sin kropp. Jag menar det. Jag har nog haft stunder då jag inte vet vilken del det handlar om. Att liksom är jag upprörd på att jag känner att det här tjänar mig fel, eller är jag bara upprörd på hur jag ser ut? Och, Och det kan ju vara jättekämpigt förstås, och det är jätteviktigt att göra det där arbetet med sig själv, att man liksom får tag i de här frågorna, för att jag menar, du kan ju inte med könsbekräftande vård så kan du ju inte sköta dysmorfi.
Utan hur sköter man det?
No, det är jag inte expert på. Jag vet könskorrigeringssystem är ganska bra, men med dysmorfi antar jag att det handlar om liksom psykologisk vård och mestadels liksom att jobba med självbilden. Det är klart att jag hör till dem som tycker att vem som helst får göra, liksom vuxna människor får göra vad de vill med sina kroppar. Att jag tycker att skönhetsoperationer är helt vars och ens egen sak. Men att det kanske finns ju en viss risk till att det inte kanske löser det underliggande problemet.
Du var just med om en fotografering, väldigt avklädd sådan. Och ganska många människor, alltså oberoende hur du ser ut, så de flesta vill inte klä av sig. Så vad känner du inför din kropp idag?
Inför min kropp idag så känner jag ganska en så här salig blandning av känslor. Jag lever med en väldigt, väldigt stark, just den här internaliserad både fettförakt och transfobi. Så när jag har såna dagar där jag tänker att jag är inte liksom berättigad till vissa saker för att jag är sån här som jag är. Å andra sidan så försöker jag utöva så här radikalt godkännande så mycket som möjligt. Och liksom jag vägrar. Jag skäms, men jag vägrar skämmas. Jag skäms mindre för den här liksom transfrågan nu för tiden mera. Att det, jag menar, trans är så fint och hett och awesome på alla sätt. Så jag känner att nu för tiden jobbar jag kanske mera med den här liksom, jag, ska vi säga, liksom normal, övre sidan på BMI av den här liksom runt normalviktens övre kant. Och jag har jättesvårt med det och med min bakgrund, att jag tänker att jag borde vara liksom, jag tänker alltid att jag borde tappa minst 15 kilo liksom, och då har det jag tänkt ända sedan jag var hur liten som helst liksom.
Det här gör mig nu jättearg och upprörd. Det, ja. Det är ju helt fruktansvärt.
Och det är en sån här liksom omedveten sak som bara hänger med helt enkelt, att det här, jag menar, det här har jag tänkt när jag vägde 20 kilo mindre än jag vägde nu och liksom, eller 30 kilo mindre än jag vägde nu, och det tänker jag fortfarande.
Men så Panda, det här är det värsta jag har hört. Alltså du måste...
Nej, men det är ju inte någonting som jag tänker medvetet och som jag går runt och tänker att vitsi, det skulle vara bra, så här vill jag göra. Jag menar, jag vägrar ju göra det här. Men det här är en sån sak som jag menar, det här är orsaken till det att jag säger att jag tror inte att den här ätstörningen någonsin liksom helt och hållet, ska vi säga, blir bättre. Utan jag tror att den har satt sina spår, och det är sånt som jag måste vara medveten om varje dag. Och varje dag så gör jag det där beslutet på nytt att okej, att jag tänker inte följa det här, liksom, den här tankegången och vidare idag heller. Nej, men det är nog en av de största frågorna jag kämpar med dagligen fortfarande. Det känns så, det är så absurt när du går runt och tutar ut feminism för allt, för hela brinnande livet och liksom radikalt godkännande hur alla är vackra. Och jag menar, det är inte att jag går runt och säger sånt här och inte tror på det. Jag tror fullt och totalt på det här själv. Men bara, det är liksom det bara, vet du, inte fungerar på mig.
Okej, så du har lätt att tro allt det här om alla andra?
Ja. Mm. Det är så, alla andra kan vara liksom superheta och snygga och fina och vackra och awesome och sexiga som tjocka och som trans och som allt annat. Och jag tänker det helt liksom...
Genuint.
Ja. Men sen är jag sådär att...
Okej.
Och det är nog... Och ju, alltså det, menar, det finns en sån här självmedvetenhet, så tänker jag att det är en väldigt positiv sak, för då kan man ju ta fast i det här och säga att okej, men så här är det inte på riktigt. Men det är ju klart att det påverkar vem man är och hur man känner. Att det är nog, jag kanske till en viss del så känner jag en sån viss bitterhet nog där i den aspekten. För jag tänker att liksom att det, skulle de här inte vara på varandra, de här, skulle bara vara ena, så skulle jag kunna vara, leva med det. Men när det är båda så känns det som att det är så här att vitsi, jag, att okej, vi har alla våra egna liksom problem, men att måste finnas flera.
Dubbelt upp.
Mm.
Fast som du sa, de går på något sätt hand i hand.
Mm.
Men jag kan inte, nej.
Men å andra sidan så tänker jag, menar, att prata om dem öppet, så är det ju därför jag står här och babblar så här liksom öppet om saker, för jag vägrar skämmas för dem längre. Fast jag tänker att det är helt superskamligt att någon sån här superaktivist här nu så sitter här och på riktigt, vet du, pratar om hur svårt det är att godkänna sig själv för att man har magvalkar, fast liksom alla har magvalkar, och sen är jag så, men jag borde inte ha, för jag borde vara liksom helt så här, men det är ju klart att jag sitter ju här och värdesätter det på samma sätt som samhället här och värdesätter magvalkar, men det är att det är igen det här med att det här är den första instinkten, och sen måste du liksom komma över den och fundera att vad tänker du göra åt det här, tänker du stå här och tänka på dig själv som någon superperson som tycker att magvalkar inte får finnas till, eller tänker du vägra ta den där skammen?
Men det där är jätte äkta och jättemodigt, och jag tror att det är därför som det blir liksom lätt att identifiera sig ändå med dig. För att du erkänner det där, att du är inte en super, på sätt och vis är du ju en superhero, men du är inte den där som, ja, att du inte heller är 100% du med dig själv.
Nej, jag har jättesvårt med, alltså det är ju så dubbelstandard det här med sociala medier, det här med att man gör sin aktivism via sociala medier. Det är klart, jag står också där och postar en massa bilder och är helt jättesuper inspirational och här nu bla bla radikal acceptans, och står själv hemma och angstar över hur jag ser ut. Och jag har nog jättesvårt för det här med det. Jag tror det är därför jag tänkte att jag tog emot den här kejkan, fast jag har försökt låta bli att sätta mig själv i media nu på en tid. Att jag tänkte liksom att okej, att jag vill fotas och jag vill liksom göra det här, så att jag på riktigt tvingar mig själv att bemöta mig själv här. Jag vägrar skämmas, och även då när jag skäms så vägrar jag på något sätt liksom tillkänna det och ge det makt i mitt liv. Och vägrar leva det glansbildslivet, vägrar låtsas som att den här som man lever på som är, det är inte på riktigt. Att det är klart att det är kiva, men det är inte på riktigt. Att det, du, när du tittar på Instagram så du jämför ju andras salonger med din egna städskrubb.
Ja.
Det är ju inte realistiskt.
Nej.
Och det är en sån sak som jag kanske har försökt börja jobba med här. Att det är helt super okej att inte vara en sån här kawaii-influencer-kändis för att kunna spela roll. Att du har rätt att säga din åsikt och göra din aktivism och liksom synas och ta plats och säga hej, hur du tänker att sakerna ska vara, utan att du uppfyller sån här normer om vem det är som har rätt att ha makt och tar plats i offentliga rummet. Att jag tänker vara här och vara jättetrans och vägra låta bli att sminka mig, eller liksom vägra shave och mustaschen om jag sminkar mig. Och ändå så tänker jag kräva att nu är jag här och nu får ni fan ta mig på allvar, för jag har någonting att säga.
Jag tycker att det var extremt modigt att du sa att du hade dysfori igår kväll och tänkte att du vill inte komma idag. Tänk att du vågar säga det. Alltså jag tycker att det är så coolt.
Vad är alternativet? Låtsas som att inte har jag någon dysfori mer. Jag är en sån här ybertransmänniska som liksom, jag menar, det finns inte sådana. Jag tror inte att det finns transpersoner som aldrig har issues med sig själva med internaliserad transfobi. Eller liksom, lycka till ifall det finns, det är bra för er, men jag har inte träffat någon sådana människor.
Innan vi slutar, Panda, så frågar bara helt snabbt sådär, att finns det någonting, när vi pratar om det här internaliserade transfobin, finns det någonting som cis-personer kan tänka på för att vi skulle liksom vara mera woke på riktigt? Alltså inte för att vi vill vara trendiga, utan på riktigt.
Cis-personer skulle kanske må bra, så som kanske alla personer skulle må bra av att fundera på terminologin och kanske orsakerna bakom det. Att det är klart att jag förstår att det känns jättejobbigt att lära sig massa nya ord. Men kanske förstår det att det är inte på skoj. Det är, liksom, det är inte för att vi vill vara jobbiga som vi kräver att ni ska komma ihåg våra pronomen. Att ni har, nu säger ni som att du skulle vara cis, jag har inte pratat med dig om saken. Men cis-personer här, så det att man automatiskt får cis-personers pronomen rätt, så är ett privilegium. Allas pronomen syns inte liksom utanpå. Så det, ifall man, jag tänker liksom att det finns en sån här, man behöver inte kunna och veta allt, men det ska finnas en sån här viss vilja att lära sig och en viss ödmjukhet där. Att om någon säger hej, det där var faktiskt att mitt pronomen är hen, så gör inte till det liksom så här att oj nej, nu har jag sagt fel och jag är världens sämsta människa, herregud, hur kan du någonsin förlåta mig? Och då är man så att det är inte ditt drama, utan det bara tacka och ta emot och gör bättre nästa gång. Inte är det något mer med det.
Blir du ofta sårad för hur vi håller igång?
Inte blir jag mer. Nej, jag menar, jag gör det ju här som nästan som ett jobb, eller som delar av mitt jobb nu för tiden, att jag transpredikar. Så jag på något sätt kan sätta det lite så här åt sidan och jag brukar säga att det är bättre att ni frågar de här dumma frågorna om mig än av de här stackarna som kanske inte är beredda att ta emot det. Men sen inser jag ju att det är också ett sorts privilegium i sig, att jag kan sätta det i en låda och liksom ta det som en, att det är en del av mitt jobb. Att det, jag menar, alla transpersoner tänker faktiskt liksom, har inte möjligheten till det. Och speciellt för personer som kanske inte har fått gå igenom den här fysiska korrigeringen, eller den här medicinska korrigeringsprocessen, juridiska korrigeringsprocessen. Så jag menar, då när jag ännu inte hade tillgång till den vård jag behövde angående det här, så då var jag nog betydligt mer arg och bitsk och liksom så här. När jag kommer ihåg när jag kom ut ur skåpet och mina föräldrar första gången i misstag kallade mig för typ sin dotter eller något sånt hänt, och jag liksom höll en sån arg lång predikan som slutade med att jag anmälde att er dotter är död och typ slog på luren. Alltså liksom, det finns en orsak till, men det är jätteroligt nu, jag inser att jag har varit helt superdramatisk, men jag menar just då, alltså det känns faktiskt som liksom frågor om liv och död. Det känns som att, vet du blir inte sedd, du finns inte till. Att lyssna på transpersoner och ta på allvar det som de säger om när det handlar om liksom vem de är och hur de är och vad de behöver, vad vi behöver.
Och kanske förstå att man inte förstår om man inte själv har varit med om samma. Så vi kan inte förstå varför vissa saker är otroligt viktiga och kan då se lite dramatiska ut.
Mm.
Är det något jag borde fråga som jag inte har vågat, eller som du tycker att, men herregud, varför frågar hon inte det? Jag vet inte, den där korrigeringsprocessen, jag vet inte om vi behöver prata om det. Eller är det något sånt att, varför frågar du inte om det, dålig journalist?
Nej, jag menar, jag tänker att könskorrigeringsprocessen ser så annorlunda ut för olika människor också. Den kanske inte ändamålsenligt att beskriva hur den ser ut just för mig, för att den är så väldigt annorlunda för alla andra. Jag menar, det är ju en väldigt liksom unik och individuell, som baserar sig på individens behov helt enkelt. Och det finns jättemånga olika alternativ för hur den vård man kan få. Allt från kirurgisk till hormonell till liksom kosmetisk, så det.
Men är jag löjlig? För att jag tycker också att det är lite privat. Att inte skulle du börja fråga mig att vad har jag opererat och varför?
Nej, alltså det håller jag helt med om. Och jag tycker att vi transpersoner skulle kunna sluta prata också om. Jag menar, till en viss del har jag nog pratat också om sådana här saker. För jag vill att människor ska veta att vad det finns för alternativ. Och det är inte så att könskorrigeringsprocessen är inte att du går in, vet du, genom dörren och är en liksom så här Barbie. Och så kommer du ut och ser ut som Ken. Jag menar, det finns inte så här en operation som bara puff, och sen så kommer. Nej. Utan det är jätteindividuellt. Men jag tycker också att vi skulle kunna kanske sluta prata som transpersoner, skulle vi kunna sluta ge fokus åt dem. För det finns ett väldigt starkt sånt här, jag vet inte om hat är kanske ett lite starkt ord, men en viss liksom diskriminering mot icke-binära personer också inom trans-communityt. Helt för det helt enkelt att människor är sådär att ja, men vet du, jag är nu här en riktig man och ingen ser mig som man och jag är desperat för att bli sedd som man, och det är liksom allt man kan tänka sig. Så det kanske känns jobbigt om någon annan kommer där och helt så här flum flum, kön är ett spektrum och vet du, det finns inte en sån sak som riktig man. Men det måste ju finnas plats för liksom för alla olika sorter, tänker jag, att man.
Men alltså det betyder att du på sätt och vis är en minoritet inom minoriteten.
Och så är jag finlandssvensk.
Och det är det värsta.
Det är det värsta. Ja, det är nog lite, ibland känner jag mig ganska ensam som så här liksom minoriteten. Att, alltså, det är ganska många skåp att komma ur. Och för, det är så konstigt just när de känns som så vardagliga för mig. Det känns inte som någon business alls att. Och då tänker jag att hur många skåp har jag inte kommit ur åt mina föräldrar till exempel, och liksom. Och just det här med att herregud, du är inte hetero. Och sen att okej, du är inte hetero, men kan du ens vara en vanlig kvinna? Att nå, ihan samma vad du är för kön, men kan du åtminstone, måste du vara vegan? Alltså det finns så mycket normer. Och sen när det här råkar sig att en person går emot dem alla så här liksom dramatiskt. Och det handlar ju inte om det att jag skulle vilja.
Nej.
Jag menar, vad hjälps det? Eller nå, vegan har jag ju kanske valt själv, men att liksom annars så. Det, man blir nog less på att det ska liksom värdesättas så mycket att du bara låt mig bara vara.